Våren 2026.
Med gaminglurar sitter polisen Patrik och spelar Counter-Strike samtidigt som han snackar med ungdomarna som följer streamen på plattformen Twitch.
Och varför finns vi på Twitch, Patrik?
Och då letade man framförallt unga på ett spel i Roblox. Och då är det en av de här personerna som bara skickar ut frågan: är det någon som vill tjäna 150 000 för en jappning?
Nätet är sedan länge de kriminellas kanske främsta brottsverktyg. Här rör sig pedofiler, bedragare och rekryterare av unga utförare.
Men när polisen nu börjar patrullera på nätet så handlar det inte bara om att jaga kriminella, utan det visar sig att det också kan rädda liv.
Absolut, då har vi flera sådana som hört av sig som mår dåligt, har uttryckt livsleda som vi brukar säga. Och det känns ju jätteviktigt att de personerna faktiskt har vågat skriva till oss.
Petri Krim den här veckan om poliserna som patrullerar på nätet. Jag heter Linus Lindahl.
Och jag heter Jenny Hellström.
Hej, Samuel heter jag och jobbar som ingripande polis i Västra Skaraborg.
Jag heter Anna.
Och... nu kör vi igång med nätpatrullering i Malmö. Det innebär att vi kommer vara mer aktiva i den digitala miljön.
Ja, så där kan det låta för de som kollar in polisens sociala medier i olika delar av landet.
Det ska vara lika lätt att prata med en polis på stan som digitalt.
Vi ser väldigt mycket fram emot att få chatta med.
Vi hörs och trevlig helg.
Vi ses i chatten.
Man kallar det nätpatrullering. Istället för att möta allmänheten på gator och torg så patrullerar man på nätet. Inte en dag för tidigt, tänker säkert många, med tanke på att mycket av nyrekryteringen av unga in i brottslighet ju sker på nätet.
Och trots att Sverige har en osmickrande topposition när det gäller just det, så ligger vi faktiskt efter de andra nordiska länderna när det kommer till nätpatrullering.
Men just nu så rullar polisområdena runt om i landet ut det här nya arbetssättet. Tanken är alltså att jobba ungefär på samma sätt som i den fysiska världen. Precis som att möta en uniformerad polis på torget eller på fritidsgården så ska polisen vara närvarande på nätet.
I receptionen på polishuset i Värnamo, en typisk röd 70-talskoloss, står en barnfamilj och fixar pass inför sommarsemestern. Den småländska kommunen har runt 35 000 invånare och som många andra orter i den här storleken så har Värnamo också sin beskärda del av kriminalitet.
Jag heter Patrik Varell och jag har jobbat i Värnamo. Nästan hela min karriär som polis. Nu jobbar jag som områdespolis, främst med digitala miljöer och nätpatrullering.
Patrik Widell ingår tillsammans med en handfull kollegor i något som man kallar för nätpatrulleringsgruppen. Och första steget i det nya arbetssättet är att jobba mer aktivt och synligt på Facebook och Instagram.
Och på de plattformarna finns man sedan flera år tillbaka, men nytt är alltså att man är mer aktiva. Man går med i lokala Facebookgrupper för att få in tips och dessutom kan de som följer Värnamo polisens konton skriva direktmeddelanden, något som man inte kunde tidigare.
Facebook och Instagram är ju främst att vi har börjat med de här plattformarna för att vi har en offentlig, officiell närvaro. Vi jobbar för att få en officiell närvaro på ytterligare flera plattformar. Det kommer snart att lanseras att vi kommer kunna vara på de här som riktar sig mer mot ungdomar, till exempel TikTok då.
För många långt utanför Värnamo och Småland så är Patrik Widell kanske mest känd som en profilerad polis på TikTok med nästan 800 000 följare på sitt privata konto.
Hur blir det inte varm i uniformen? Det är faktiskt så att det är ganska varmt. Vi har ju undersättröja, sen har vi skyddsväst, sen har vi skjorta. Och sen har vi utrustningsväst.
De här inläggen där Patrik står i uniform och snackar om sitt yrke till sina följare på TikTok, det är gamla inlägg. För sen mitten av april i år så får poliser inte längre visa upp sig i sin yrkesroll på sina egna sociala medier. Det är nya direktiv från Polismyndigheten och det är för att säkra trovärdigheten.
Många profilerade poliskonton har ju varit seriösa, men det har också funnits mer tveksamma inlägg med poliser som dykt upp i reklamsamarbeten eller som poserat i uniform på dejtingsajter och som har gått över gränsen på sina privata konton.
Numera är Patrik Widell alltså inte officiellt polis på sitt TikTok-konto, men han berättar att han får in tips som är relaterat till hans yrke fortfarande.
Det är väldigt många som skriver till mig. Ibland får man sådana tips som man liksom inte kan blunda för. Och ofta blir det att man hänvisar till polisens officiella vägar.
Han har själv sett hur grooming och gängrekrytering exploderat på nätet som fungerar som ett brottsverktyg för kriminella. Men när mörka krafter är ute och fiskar efter sina offer så är det inte i första hand Facebook och Instagram de använder.
Och då kan man ju tycka att det känns ganska gammaldags att polisen har börjat nätpatrullera just där. Men Patrik Widell säger att de även jobbar dolt på andra sociala medier och plattformar. De är helt enkelt ute och spanar på nätet.
I det andra spåret, det dolda spåret, där är vi ju redan och snappar upp saker som händer och letar efter konton och spårar gängkriminella. Det är ju mycket TikTok, Snapchat, Discord, Reddit. Och sen är det ju mycket spelmiljöer som Roblox och Twitch, och där har vi sett att man också groomar ungdomar, och det gör man ju ganska öppet. Jag kan berätta om ett tips som vi fick in, att man rekryterade aktivt till att man skulle skjuta en större profil i Sverige, och då letade man framförallt unga på ett spel i Roblox. Och då är det en av de här personerna som bara skickar ut frågan, är det någon som vill tjäna 150 000 för en jappning? Och det var ingen som nappade då. Efter det tipset så samlar vi in så mycket information som möjligt om de här profilerna. Hämta in information så mycket som möjligt. Och det gör ju andra avdelningar inom polisen som jobbar mer skyddat.
Snyggt.
Nu på äldre dagar spelar jag väl inte jättemycket, men man har ju fortfarande kvar det där. Det är lite som att cykla liksom. Det är ju mycket från ungdomen. Då satt man ju dygnet runt och spelade och sådär, åkte på spelevenemang. Och på den tiden var ju spelvärlden ganska begränsad till de som man satt med i samma rum.
Patrik Widell berättar hur han som ung satt och lanade med sina kompisar med ihopkopplade datorer och drack Jolt Cola. Men i gamingvärlden idag är allt mer gränslöst, både vad gäller det sociala klimatet och det geografiska.
Ja, men först och främst så är det här en bra plats för många att knyta band och utveckla sig själva och prata med andra och sådär. Och lära sig nya språk. Men det finns ju också forum där det är en väldigt mörk plats. Det är väldigt hårt klimat. Man kallar varandra saker och man är väldigt utsatt i de här sammanhangen. Mm. Speciellt om man söker trygghet eller uppmärksamhet på något sätt som man inte får ifrån hemmet eller ifrån sin närhet.
Den nya satsningen går ju ut på att polisen ska vara där de unga finns, och i början av maj så sjösatte polisen i Stockholm ett officiellt konto på en av de stora gamingplattformarna, Twitch.
Patrik Harriad.
Aj, nej, nej. Patrik pangar på här. Överklass är de. Ja.
De livesänder några timmar varannan onsdag, och nyligen så var Patrik Widell med där under en livestream tillsammans med polisen Särkan, som bjöd på klassiskt snutfika under sändningen Donuts.
Har inte du börjat med det? Det är en chokladdonut där. Du bara tar och hugger i. Och varför finns vi på Twitch, Patrik?
Ja, varför satsar polisen på Twitch? Det är ju så att polisen vill bredda publiken lite, och det innebär ju att vi kommer finnas och streama, chatta och finnas till för er där ni finns. Att sitta och spela är ju en del av det, och då är det ju ett verktyg för att få de här yngre att titta och lyssna. Och i de här sändningarna så väver vi in liksom brottsförebyggande budskap, och vi öppnar upp för dialog också och lyfter frågor som man ställer i chatten.
Då har vi 4 av 10 är uppkopplade, så att vi söker match här. Så hörni, då är vi igång.
Senast jag var uppe i Stockholm och spelade, då var det ju 50 tittare som var med och spelade i samma spel. Så då blir det ju lite konkurrens då, att se om man kan slå polisen i det här spelet. Det blir väldigt underhållande och roligt. en mer lätthet att kontakta oss när det väl händer något.
Polismyndigheten vill nu öka sin digitala närvaro för att komma åt det brott som sker mot barn och ungdomar.
Så just nu i syd så har vi precis utbildat 30 poliser som ska kunna använda sig av nätpatrullering i sitt dagliga arbete.
Ja, det är väl bra att de är här för extra säkerhet.
Känner sig trygg?
Många tycker att det är på tiden och det håller vi med om.
Planen är att polisen kommer befinna sig på TikTok framöver. Dels som ett nationellt konto, men det har också startats upp ett TikTok-konto i Region Syd. Så att de är igång redan. Och i Stockholm så är planen att vi förhoppningsvis kommer starta upp inom hyfsad snart framtid.
Det säger Annie Agnes som tillsammans med Maria Bossius är samordnare för pilotprojektet Nätpatrullering i Polisregion Stockholm. Att kriminella använder nätet som ett brottsverktyg och hänger med i den digitala utvecklingen är ju ingen hemlighet, och där har polisen svårt att hålla jämna steg.
Och när det gäller att använda sig av nätet så är svensk polis även omsprungen av våra grannländer.
Till exempel polisen i Finland, Norge och Danmark arbetar med nätpatrullering på olika sociala medier och också spelplattformar. Och de länderna som redan arbetat med det här, de har goda erfarenheter från arbetet. Ja, men de ser att de når fler medborgare genom det här.
Det säger Maria Bossius. Polisen i våra grannländer, de har varit ute och jobbat med nätpatrullering på spelplattformar i flera års tid. Så frågan är ju varför Sverige är så sena på bollen?
Det är många år och Sverige har ju försökt att skapa förutsättningar egentligen för nätpatrulleringen. Och för att vi ska hålla oss till olika juridiska ramar och andra föreskrifter kan man säga, så har det tagit lite tid för Sverige att komma igång.
Maria Bossius igen.
Att andra länder redan jobbar med nätpatrullering innebär ju också att vi har möjlighet att lära av dem och deras erfarenheter.
Jag var inne på det tidigare att vissa plattformar som Facebook och Instagram inte lockar unga. Men Annie Agnes säger att det handlar om olika målgrupper.
Medan Twitch är ett sätt att nå lite yngre och framförallt folk som spelar mycket, kanske en del hemmasittare. Vissa personer som kanske inte i första hand kontaktar polisen när man råkar ut för saker på nätet. Men också ungdomar som i första hand kanske inte ringer till polisen utan som får en lättare kontaktväg till polisen. Ser man till exempel saker kring skolskjutningar, grooming, rekrytering, konstiga grupper som man blir inbjuden till, erbjudanden till rekrytering till kriminella gäng, så finns en tillgänglig väg via då Twitch och polisen på digitala plattformar som ungdomar och andra målgrupper kan helt enkelt nå polisen via.
Vad jag brinner för inom nätpatrulleringen så är det ju just att få vara den här vuxna som barnet får förtroende för och våga ta kontakt med. Vi behöver vara där innan det händer.
Vi är tillbaka på polishuset i Värnamo där Emma Lindqvist sitter med en kaffekopp framför sin laptop. Hon är ganska ny inom poliskåren. Hon började jobba som polis för bara ett par år sedan. Innan dess jobbade hon med kommunikation inom näringslivet.
Och idag så delar hon sina arbetsdagar mellan bedrägerienheten där hon är utredare och nätpatrulleringen. Dessutom är hon själv, precis som kollegan i gruppen, Patrik Widell, förälder.
Ja, men alltså man förstår ju som, alltså vilka utmaningar föräldrar ställs inför idag eftersom man själv gör det. Att ha koll men ändå inte trampa för långt in på sina barns integritet.
Om några år tror Emma Lindqvist att nätpatrulleringen blivit en integrerad del av polisens arbete. Att man både kommer jobba öppet och dolt i betydligt större utsträckning än idag. Men det har som sagt varit en väldigt lång startsträcka. Värnamo-polisen startade sitt Facebook-konto och skrev det allra första inlägget redan i november 2012. Alltså för 14 år sedan.
Ja, här hittar vi det. Ställ din fråga så försöker vi svara. Okej, okay. Är det ni som har en kamera på Stadshotellet som är riktad mot Storgårdsbacken? Det är min kamera, skriver någon. Vilken rolig konversation.
I en annan kommentar som dyker upp i det allra första inlägget så står det: jag vet vad ni kan göra. Radera eran Facebook och gör nytta.
Sen är det ju viktigt att möta människor i verkligheten också. Det ska vi fortsätta med. Men att man också kan göra det digitalt för att nå fler. Vi hade någon livesändning där vi nådde 10 000 tror jag. Så att det blir en helt annan spridning på det. Så det kompletterar varandra skulle jag säga. Senaste inlägget handlar om gängrekrytering nu inför sommarlovet.
Det som brukar engagera mest är ju trafikinlägg.
Eller när vi har fått en ny hundvalp inom polismyndigheten eller något kanske. Det engagerar också.
När Emma och Patrik kollar igenom de meddelanden som har kommit in så är det högt och lågt. Någon undrar om polisreceptionens öppettider och någon annan vill att de lägger ut en varning om vapes som kan innehålla farliga substanser.
Ett annat tips som kom in nyligen handlade om en granne som misstänkte att det skedde narkotikaförsäljning i trapphuset. Då åkte Emma och en annan kollega ut direkt och kollade upp tipset som sen resulterade i en fällande dom.
Men som vi har varit inne på så har ju nätet inte några geografiska gränser och polisen i Värnamo, de har följare långt utanför Småland. Ibland kommer det in tips som rör helt andra delar av landet och då får de försöka lotsa personen vidare till rätt polisområde. Ett exempel var ett akut ärende som kom in i början av året. Det handlar om en kvinna som var fast utomlands och som hade panik.
Och det är ju också ett tecken på att ja, vart vänder man sig? Ja, till ett konto som är öppet. Värnamos konto är öppet. Hon hade väl mer eller mindre panik. Hon hade blivit ifråntagen sina ID-handlingar, pass. Och hon hade också blivit ifråntagen sina barn av sin man då i Irak. Ja, det blev ju en akut situation som vi satte igång med direkt så fort vi upptäckte det här meddelandet.
Vet du hur det gick?
Nej, jag har inte exakt koll på hur det gick sen, för vi lämnade över det ärendet till en annan region då.
Det här fallet och andra tips innehåller ju en hel del känslig information och personuppgifter, och som Annie Agnes var inne på tidigare så har ju nätpatrulleringen tagit tid att sjösätta just för att man vill säkra upp alla juridiska ramar.
Och polismyndigheten, de har byggt upp en egen säker chatt som man slussas över till. Och man kan jämföra det med hur kriminella går från öppna forum till krypterade chattar så att ingen utomstående ska komma över informationen.
För det är ju att vi vill inte kommunicera på Facebook och Instagram, alltså det är ju Meta som äger det. Vi vill inte att de äger sån information som är känslig, utan för både vår skull och medborgarens skull så ska den ju vara krypterad och säkert förvarad hos polismyndigheten.
Vi pratar ju mycket om grooming och gängrekrytering, men det finns en annan typ av ärenden som Emma Lindqvist inte var riktigt beredd på att möta när hon gick in i det här arbetet.
Och det handlar om personer som mår psykiskt dåligt och där nätpatrullen har blivit lite av en livboj. Emma har fått kontakt med flera ungdomar som har övervägt att ta sitt liv.
Absolut, då har vi flera sådana som hört av sig som mår dåligt, har uttryckt ja, men livsleda som vi brukar säga. Och det känns ju jätteviktigt att de personerna faktiskt har vågat skriva till oss. Så de har vi, ja men så har vi börjat, och sen har vi försökt att ta en annan kontakt också. Att man kanske fysiskt har åkt ut och mött upp den här personen. Och också där vi har fått vara en länk mellan den här personen och vården.
Hur känns det i hjärtat liksom när man får en sån kontakt och kanske känner att man är en avgörande pusselbit? Eller måste...
Jo, men det känns ju alltid gott att kunna göra en liten del. Ibland lever ju ärendena kvar i huvudet ett tag. Så är det ju. Vissa fastnar hos en och man tänker på personen, och ibland kanske man till och med tar kontakten och kollar hur läget är. Så absolut så engagerar det en på ett personligt plan också.
Just det här att skriva ett direktmeddelande i text istället för att ringa, det tror hon gör det lättare för många att höra av sig.
Det är en tröskel att lyfta luren och ringa oss, så särskilt yngre personer idag. Vi har ju fått kontakt med dem som skriver uttryckligen att jag vill inte ringa, jag vill skriva. Så absolut att det har sänkt tröskeln, det skulle jag säga.
Du har hört Petri Krim den här veckan om poliserna som patrullerar på nätet.
Producent var du, Jenny Hellström, och reportrar var Pernilla Wadebäck och Josefin Lodenmo. Och ljudet, det skötte Fredrik Nilsson.
Vi vill gärna ha in tips på avsnitt som du tycker att vi ska göra. Hör av dig till oss. Du når oss på petrekrim@sverigesradio.se eller på 073-461-2915. Där når du oss också på signal.
Glöm inte att följa oss på Instagram och TikTok där du också kan skriva till oss. Där heter vi Petrekrimpodden. Jag heter Linus Lindahl.
Och jag heter Jenny Hellström.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.